Låt oss slå upp det första Korintierbrevets 13:e kapitel och läsa lite om kärleken här. Den 6:e versen. Första Korintierbrevet 13:6. Vi kan förresten kosta på oss att börja i 4:e versen. Det kan inte vara farligt. Det är 6:e versen vi ska specialisera oss på ikväll. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Det är ju ganska många beskrivningar av kärleken som innehåller ordet inte här. Och det kan ju lätt leda en till den tanken att om man bara aldrig brusar upp, om man bara aldrig tappar tålamodet, om man är som en filbunke, säger vi nere i söder i alla fall, vad heter det här uppe i Norrland? Filbunke kanske? Om man aldrig är uppkäftig och om man aldrig hamnar i någon konflikt, då är man from och kärleksfull. Alltså en massa negationer egentligen. Men mitt i allt detta, inte, så kommer det en väldigt viktig beskrivning. Kärleken gläds med sanningen. Jag tycker om den gamla översättningens uttryck. Kärleken har sin glädje i sanningen. Och det tänkte jag att vi skulle borra lite grann i det där. Ty det är ju det positiva. Det är ju kärlekens sötma som nu beskrivs. Den har en väldigt överraskande beskrivning. Kärleken har inte sin glädje i njutningen. Det står faktiskt inte så. Inte ens i hjärtklappningen. Utan den har sin glädje i sanningen. Det låter konstigt. Och allt som låter konstigt i Bibeln är alltid intressant. Jag lovar. Så fort du hittar något som låter konstigt, så bara stanna till. Där måste det finnas något väldigt intressant. Därför att Guds vishet är så annorlunda mot vår vishet. Så varje gång det knakar i hjärnkontoret, så är det ju Guds vishet som plötsligt krockar med din vishet. Och då har du chansen att byta vishet. Så du hör väl inte till de där som smiter från de svåra ställena. Utan man stoppar där. Jätteintressant. Kärleken har sin glädje i sanningen. Nu har vi hållit på lite grann med det här med kärleken. De som har varit med från början och hunnit bränna av 3 steg på raketen och nu är inne på 4:e. Vi har ju kommit så långt att vi förstår en viktig sak. Kärleken är inte en känsla. Tänk om det kunde landa i våra hjärtan. Kärleken är inte en känsla. Den är också en känsla, men den är så oerhört mycket mer. Jag brukar säga så här, och nu säger jag det igen. Kalle har hört mig säga det många gånger. Jag tror Guds folk har försökt hämta mer information om kärleken ifrån svensktoppen än ifrån Bibeln. Därför att vi har en väldigt romantisk, överromantisk syn på kärleken. Den ska vara någon sorts, ja, om inte fontän så kanske till och med vulkan av översvallande känslor som kokar på någon gång ibland där inne. Då man blir, ja, liksom både sentimental och lite av varje sånt här. Alltså en väldig skjuts i känslolivet. Men kärlek kan kännas på många sätt. Kärlek kan kännas som ångest. Är du klar över det? Du kanske har en nära vän som ligger på sjukhuset. Och du funderar på om du ska gå ut och lägga dig på playan och sola, eller om du ska gå och hälsa på honom och dela hans ångest inför sjukdom. Kanske bara en kort tid kvar att leva. Var du säker på att när du väljer kärlekens väg så är inom citationstecken den dagen förstörd? Men det är kärlek, det är det. Kärlek kan kännas på många sätt. Kärlek kan kännas som en stor trötthet. Kärlek kan kännas som en vanmakt och en svaghet. Ty kärleken är till sitt väsen en identifikation. Jag kan inte släppa dig. Jag kan inte överge dig. Jag måste dela din situation hur den än ser ut. Det är kärlek. Och kärleken föder ju en speciell sorts vishet, har vi sagt här förut. Åtminstone har jag sagt det förut. Och därför att helt andra saker blir ju värdefulla, helt andra saker blir nyttiga och viktiga och riktiga och sanna och bra. När vi tänker utifrån kärlekens perspektiv att relationerna är det viktiga i tillvaron. Inte att allting fungerar, inte att alla hjul rullar, utan att vi så att säga har omsorg om varann. Och inte släpper varann. Alltså, kärleken är mycket mer än en känsla. Det är en total attityd, en total identifikation. Den har att göra med att man ser sig som ett vi. Istället som att här är jag och där är du. Och när vi alltså talar om att denna världens vishet, den bygger på att saker ska funka. Och Guds vishet bygger på att, så att säga, ingenting får bryta sambandet emellan oss. Då är det ju så här att individualismen, här är jag och där är du. Det är så att säga utgångspunkten för världens vishet. Här är jag och jag tänker funka på mitt sätt. Där är du, du får funka på vilket sätt du vill, strunta i. Bara du funkar. Bara du tillfredsställer mina krav och behov, så ska jag se till att tillfredsställa dina krav och behov. Men vi har inget med varandra att göra. Individualismen, den är en lögn. Vi hänger ihop med varann, vare sig vi erkänner det eller inte. Och därför är kärlekens vishet realistisk, medan världens vishet som bygger på individualismen, den har inget med verkligheten att göra, eller åtminstone mycket lite. Ju bättre vi lyckas med våra projekt efter denna världens vishet, desto mer förstör vi relationer, desto mer ensamma blir vi. Ju rikare vi blir, desto ensammare blir vi. Kärleken är alltså inte en känsla. Sanningen då? Ja, den har förfuskats på samma vis. Inom denna världens vishet har sanningen gjorts till en princip. En teori som kan bevisas med klyftiga resonemang och fiffiga experiment, det är sanningen. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och sanningen är inte en filosofisk princip, utan djupast sett en relation. Både kärleken och sanningen är relationstermer i Bibeln, medan de inom denna världens vishet är funktionstermer. Där var och en får älska så gott han kan och få ut något av sitt älskande bäst han vill. Och där sanningen är en teoretisk princip som kan fästas på papper och bli hur obarmhärtig som helst. Men när Bibeln talar om det här så menas det en sanning av ett annat slag. Och det kan man se om man går till det hebreiska ordet. Paulus är ju en gammal rabbin. Och även om det här brevet är skrivet på grekiska så tror jag att Paulus livet ut tänkte på hebreiska. Och hebreiskan är ett förunderligt språk. Det är intressant i tusen. Därför att våra ord innehåller så lite. Och det har vi gjort med avsikt för att språket ska bli så exakt och matematiskt som möjligt. Hebreiska ord innehåller mängder med betydelser på en gång. Och det tycker judarna är så roligt. Därför då får de många betydelser i varje bibelord. Och de kan sitta där och pula med 80-90 betydelser av en och samma bibeltext. Och det tycker de är härligt. Och de brukar säga att vi förstår oss inte på er kristna. Om ni hittar två olika betydelser av en bibeltext så börjar ni slå ihjäl varann. Men vi tycker att det är en rikedom om någon kommer med betydelse nummer 90 i handen. Och det är sant. Ordet för sanning är mätt. Det betyder väldigt många saker på en gång. Det är avlägset släkt med ordet amen för övrigt. Och det betyder att någonting är stadigt egentligen. Att någonting är stadigt. Att det inte växlar hit och dit. Att det inte åker kana fram och tillbaka. Utan att det är någonting beständigt. Jag är den jag är, säger sanningens Gud att han heter. Och allt som är sant är på något sätt någon återspegling av Guds förblivande personlighet. Det är något som är stadigt, det är något som är oföränderligt, därmed också något som är pålitligt och därför också något som är verkligt. I Gamla testamentet översätts det här ordet som regel med ordet trofast. Sanning och trofasthet är ofta identiska begrepp i Gamla testamentet. Vi testar igen. Den finner inte glädje i orätten, men har sin glädje i trofastheten. Har sin glädje i det förblivande. Har sin glädje i äktheten och öppenheten. Och då förstår vi plötsligt att ja visst. Så här är det ju. Och så här måste det ju vara. Det är ganska vanligt när två äkta makar kommer till samtal. Och deras äktenskap är i djup kris. Så är det ganska vanligt att de inleder första samtalet till att säga: ja, vi är här för att kärleken är slut. Jag brukar ofta säga, om det ändå var så väl. För kärleken är lätt att få tillbaka. Men jag tror att ni är här därför att ni inte längre litar på varann. Förtroendet är slut. Därför att trofastheten har brustit så många gånger att förtroendet inte finns kvar. Ni litar inte på varann. Det är problemet. Och det är ett mycket djupare problem. Kärleken har sin glädje i sanningen och trofastheten. Ibland när man är ute och reser i församlingarna så visar det sig plötsligt att det ska vara en ungdomssamling efter mötet på fredag kväll. Och då frågas det ibland, har du lust att ställa upp? Ja, det gör jag gärna. Och är jag bara någorlunda klar i knoppen så gör jag det. Därför då tar jag gärna upp frågan, vem ska jag gifta mig med? Det brukar bli dödstyst i lokalen när man gör det. Och det kan ju låta som ett skämt det här, men för många unga människor som levt upp i brustna familjer och med videomaskinen som sin viktigaste informationskälla om vad livet går ut på, kan villrådigheten vara så fruktansvärt djup att jag förstår att det blir knäpptyst när man tar upp det ämnet. Och då brukar jag säga så här: vad du än gör, så gift dig inte med en lögnare. Gift dig inte med en som ljuger. Vet, ibland möter man ju människor som är väldigt charmiga och trevliga och angenäma och behagliga. Men så småningom kommer man ju underfund att det där angenäma, det beror ju på att vederbörande alltid liksom rättar sina repliker efter vad han tror att man väntar sig att han ska säga. Att vara gift med en sån person är alltid ett helvete. Därför att efter ett tag så litar man ju inte på något han säger. Och när man inte gör det, så orkar man inte fortsätta. Och det spelar sedan ingen roll hur trevlig han är, hur charmig han är, vilken underbart härlig sällskapsmänniska han råkar vara. Det gör bara smärtan större. Ty kärleken har sin glädje i sanningen. Och det betyder alltså att detta att vårda en relation, det har med äkthet att göra. Det är inte frågan om vi ska vara sannfärdiga inför varandra, utan frågan är bara denna enda: hur ska vi vara det? Hur går det till när vi så att säga lägger den gemensamma grund av äkthet och sanning inför varandra som gör att kärleken har någonting att växa upp ur? Det är fåfängt att tro att en grund av osanning någonsin ska bli den mark där en verklig kärlek spirar. Vi kan uttrycka det så här: den enklaste akt av kärlek du kan göra till någon, det är att vara äkta. Det är att vara dig själv. Det är faktiskt den enklaste, den viktigaste, den mest grundläggande kärleksgärning som du kan utföra. Det är att vara dig själv. Därför att bara där ger du så att säga kärleken en chans att utvecklas av egen inneboende kraft. Och det är ju ett rätt smärtsamt perspektiv det här. Vem vågar vara sig själv? Och det är ju därför som vi ofta finner det här med kärleken så komplicerat. Vi försöker ändå hitta någon sorts kompromiss någonstans. Jag talar ju nu inte bara om den äktenskapliga samlevnaden, utan jag menar alla sorters relationer. Vi försöker hitta någon lagom kompromiss mellan lite kulisser och lite gemenskap. Johannes har viktiga ord att lära oss. Första kapitlet i Johannes evangelium. Fjortonde till artonde verserna där. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sa, han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Jesu härlighet. Den yppersta härlighet som Johannes kan tala om. När han talar om Jesus under hans jordvandring. Det var inte miraklerna. Du har väl sett det? Vi såg hans härlighet. Han gjorde under varenda dag. Johannes skriver inte så. Vi såg hans härlighet. Liksom den enfödde sonens. Den enda sonens härlighet. Som han får av sin fader. Han som ärver hela gården så att säga. Hans härlighet såg vi. Och vi blir nyfikna. Hur såg den ut då? Han var full av nåd och sanning. Det är det yppersta. Därför finns det inga under och tecken som kan ersätta kärlek till sanningen. Det finns inga mirakler som kan få folk att vända sig till Gud om det inte finns kärlek till sanningen. Eftersom nåden och sanningen är den yppersta härligheten i Kristus. Men sen börjar Johannes lägga ut det här med sanningen. Och så säger han så här. Lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Kristus Jesus. Och det är ju en väldigt intressant tanke. För lagen är ju sann. Eller hur? Den är ju sann i högsta grad. Vad är det Paulus skriver? Att budordet är heligt, rättfärdigt och gott. Så sant är det. Men så säger Johannes att i och med Jesus har sanningen ändrat karaktär. Och det är frälsning. Du vet, med sanningen som tillhygge kan man slå ihjäl folk. Om någon kommer och pikar dig för din krokiga näsa, så tar du ju inte illa vid dig om näsan är rak. Utan du mår ju dåligt, allt mer dåligt ju krokigare näsan är, eller hur? Just för att påståendet är sant så tar du ju illa vid dig. Den obarmhärtiga sanningen. Den är sann och den dödar. Och därför säger också Paulus att bokstaven dödar men anden ger liv. I andra Korinthierbrevet 3:6. Lagen är så att säga sanningen utan någon nåd och barmhärtighet. Det är bara sanningen rakt av. Men i och med Jesus så har Guds sanning bytt karaktär. Det är nu inte den obarmhärtiga sanningen utan det är den barmhärtiga sanningen. Guds sanning, den som kärleken har sin glädje i, det är den barmhärtiga sanningen. När kvinnan i Sykar springer in i stan så säger hon inte, kom och se äntligen en människa som inte håller på och tjatat om allt vad jag har gjort. Utan hon rusar in med den konstiga repliken, kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Månne icke han är Messias. Ja, han hade befriat henne. Hur? Inte genom att finkänsligt och tolerant undvika tal om det hon hade gjort. Utan just genom att göra det. Men med en barmhärtighet som inte kan efterliknas. Och hon öppnar sig och kan lämna sin börda utan skam. För det finns ingen skam i hennes belägenhet när Jesus talar om den. När alla andra hade talat om den så bara var det skam för hela slanten. Men han kan tala om samma sak så att hon inte bara orkar med sin skam utan blir fri. Både från skulden och skammen. Det är fantastiskt. Sanningen har bytt ansikte. Den barmhärtiga sanningen. Vi ska lyssna till Jesus hur han utlägger det. Matteus 5 kapitel och 17 vers. Matteus 5 och 17. till och med 20. Jesus säger så här: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Ordet betyder också fullkomna, avsluta, göra den färdig. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han ska räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Jesus upphäver inte lagen. Han kompletterar den, han utökar den, han gör den färdig, han gör den perfekt, han gör den så att den fungerar. Och det betyder alltså att sanningen nu är barmhärtig. Sanningen är ingenting som ställer mig vid skampolen, utan sanningen har blivit barmhärtig. Sanningen har sin glädje i kärleken, och kärleken har sin glädje i sanningen. Det är alltid något lurt på gång när vi plötsligt får för oss att vi för kärlekens skull måste kompromissa med sanningen. Då är det något missförstånd någonstans. För de två är varandras förutsättning. Vi ska gå till Kolosserbrevets andra kapitel, Kolosserbrevet 2. Paulus säger där precis samma sak, fast med, naturligtvis med helt andra ord. Trettonde versen. Kolosserbrevet 2, 13. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte den för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Låt därför ingen döma er. Behöver inte läsa resten av kapitlet. Paulus säger nu inte att lagen är avskaffad. Han säger bara att lagen är inte längre en anklagelse. Och det är en väldig skillnad på det. Det betyder alltså att när någonting i mitt liv inte är citat som det skulle, slut på citat, så kan jag kännas vid det inför Gud och inför mig själv, åtminstone till att börja med. Och det är ju fantastiskt. Det finns ingen anklagelse i det här. Utan om det finns en brist i mitt liv, så kan jag konstatera detta utan att göra det i en anklagande attityd. Och vi kan konstatera det hos varandra utan att anklaga, ty sanningen har nu blivit barmhärtig. Jag kan också lyssna till när människor talar till mig och förmanar mig. Min gamla natur finns kvar. Den tycker inte om det. Den tycker det gör ont. Men jag kan också ge min pånyttfödda natur så mycket förkörsrätt
att jag kan bestämma mig för att lyssna ändå. Och be Gud hjälpa mig, lösa mig från smärtan, så att sanningen inte blir min fiende utan min vän. Därför att det i sin tur gör kärleken möjlig. Det ger mig en möjlighet att börja vara äkta inför Gud, inför mig själv och med tiden också inför människor. Om domen och fördömelsen är borta, och det här är också vändpunkten mellan Romarbrevet 7 och Romarbrevet 8. Romarbrevet 7, att jag gör inte det goda som jag vill, utan det onda som jag inte vill, det gör jag. Och krisen blir djupare och djupare. Och så plötsligt så byter, och man undrar hur gick det till? Så finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus, säger plötsligt Paulus. Vad betyder det då? Jo, det går upp för honom. Sanningen är inte farlig. Den dödar mig inte längre, utan tvärtom, den hjälper mig till rätta. Den är min vän. Den är barmhärtig. Och jag inbjudes att hantera sanningen på ett barmhärtigt sätt. Inte bara mot mina medmänniskor, utan faktiskt också mot mig själv. Och det här är omstörtande. Därför att vi är så vana, vi kristna, vid att alltid kännas vid våra svagheter, brister och vår ovilja och vår ljumhet. Med hektoliter visar självanklagelse. Vi straffar oss själva och piskar oss själva på så många sätt. Så länge sanningen är dödande, så måste vi antingen undvika den och ljuga för oss själva. Typexempel: en person som är maktlysten säger till sig själv, jag är inte maktlysten, utan jag har organisationstalang. Jag är inte snål, utan jag har sinne för ekonomi. Då har vi alltså undvikit sanningen. Den var så farlig att vi ransonerade den. Eller också, om man så att säga inte kan lösa problemet på det sättet, så piskar man sig själv med sanningen. Uff, jag är så snål, jag är en sån usel människa, jag är så snål och förfärlig och hemsk och förskräcklig, och uff, hur ska jag någonsin kunna bli något annat, och jag är så hemsk. Ja, det är de två alternativ som står till buds så länge sanningen är dödande. Men nu är sanningen fullkomlig. Den är fullkomnad genom Jesu försoningsverk. Och det betyder att jag kan konstatera, jag är snål. Herre, jag är snål. Tack gode Gud att du kan göra någonting åt det, för det kan inte jag. Jag är ju snål. Förstår ni? Och ni förstår att som gammal garvade själavårdare, så har man hört hur många varianter som helst på självfördömelseproblemet. Men vi behöver inte det. Vi bjuds in att upptäcka att sanningen har bytt ansikte. Att vi får lov att hantera sanningen till och med i vårt eget liv på ett barmhärtigt sätt. Och egentligen är ju det väldigt förståndigt och väldigt klokt. Så då behöver jag ju inte fly från sanningen. Jag kan istället börja söka efter den. Den kan ju inte vara farlig om den skulle dyka upp runt horisonten. Eller runt nästa vägkryck, så står plötsligt sanningen där. Hjälp, står du här? Nej, det är inte farligt. Åh, står du där som jag har letat efter. Vad härligt. Därför du är min vän. Och om mitt liv inte blir sant Om det inte blir förankrat i sanningen så har jag ju aldrig med verkligheten att göra. Så enkelt är det ju faktiskt. Om jag hela tiden är på rymmen från sanningen, hur i all sin dag ska jag då kunna leva livet på ett realistiskt sätt? Jag kommer ju alltid att sväva i det blå på något vis. Men sanningen är min vän. Det betyder inte att den inte kan göra ont. Men jag kan be Gud om hjälp också när sanningen gör ont, så att jag kan ta emot den som en vän. Och när vi har insett detta så förstår vi lite mer vad det är Jesus säger i Johannes 8:31. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Har du sett? Nu är sanningen alltså inte längre något som slår ihjäl mig, utan det är något som helar mig. Men det är ju härligt. Vilken förvandling. Vilket mästerstycke. Jesu överste prästerliga förbön, Johannes 17:17. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Ni ska då förstå sanningen. Det handlar ju inte om att lära Bibeln utantill. Inte ens under proklamationer och stampningar. Utan förvandlingen inträder i den takt som jag förstår sanningen. Det handlar inte om att bara bekänna den som ett rabbel. Utan när sanningen klarnar för mig, då har den en väldig förvandlande kraft. Du, sanningen som Gud räcker, den är barmhärtig. Människors sanningar är inte alltid barmhärtiga. Men inför Gud kan vi vara vidöppna för sanningen. Längtande efter sanningen. Ty sanningen från Gud kan inte längre skada. Den kan inte längre driva dig till förtvivlan. Den kan bara, så att säga, lösa dig. Göra dig fri. Förståelsen är emellertid bara ena halvan av det här. Nu ska vi gå till Efesierbrevets 4:e kapitel. Och där ska vi läsa verserna 11-16. De läser vi ofta, men det beror ju bara på att det finns så mycket i dem. Så vi kan säkert få ut många goda effekter också ikväll. Efesierbrevet 4, verserna 11-16. Det talas det om församlingen. Det talas om ledarskapets i församlingen uppgift. Och hur detta ledarskap hjälper människorna att bli kärleksanpassade, om jag får säga det så. Spännande. Vi läser. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Det slutar ju fint det här. Det är precis som en klassisk kärleksroman. Det slutar med kärlek och återkärlek. Det är härligt. Men så frågar vi vägen dit då. Fram till bröllopet så att säga. Hur ser vägen ut? Det är sanning för hela slanten. Har du sett det? Det är sanning för hela slanten. Först är det ledarskapets uppgift att lära människorna att skilja sanning från lögn. Så att de inte drivs och kastas hit och dit av trender och filosofier, av manipulationer och propaganda, av olika lärovindar som sveper hit och dit och fram och tillbaka. Utan att man blir sann och stadig, för det betyder ju ordet också. Man blir stadig och sann. Man lär att urskilja sanning. Ni ska då förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Men som jag sa, det är ena halvan bara av det här. Låt oss titta då på den 15:e versen. Där står det så här i NT 81. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen. Och det låter ju lite grann som att ja, nu när ni kan hela dogmatiken så glöm inte bort den när ni är snälla. Därför att det är väldigt viktigt att man håller alla lärosatser högt i kurs och ära. Men så står det inte i grundtexten. Utan där står det så här. Talande sanning i kärlek växer vi i alla avseenden. Det var intressant. Vi får lära oss att urskilja sanningen. Men vi får också lära oss att tala sanningen. Att ge ut sanningen och att ständigt göra det på ett barmhärtigt sätt. Det är helgelse. Talande sanning i kärlek. Då växer vi i alla avseenden. Vad intressant. Tycker ni inte det? Alltså att få börja bekanta sig med den barmhärtiga sanningen. Lära sig urskilja den. Lära sig hantera den. Lära sig att så att säga skicka den som en pingpongboll sig emellan. Så intressant. Inte det där som vi kallar tolerans med den barmhärtiga lögnen. Där vi sopar allt under mattan och ser fromma och glada ut och förtiger och går ut och dricker kaffe istället. Eller när vi sjunger lovsång istället för att göra upp våra mellanhavanden och andra sådana här fromma övningar för oss. Nej, att vi verkligen lär oss att så att säga ge och ta emot sanningen från varann på ett barmhärtigt sätt. Då byggs kroppen upp. Det är ju underbart. Inget hyckleri. Vad skönt. Du vet, så här gör vi som regel inte när vi ska, som det heter, satsa på kärleken. Utan då börjar vi ofta hemfalla åt olika former av känslomanipulation. För kärleken är ju en känsla från början till slut har vi för oss. Och därför gäller det ju att få upp en stämning i mötet. Och det gäller ju liksom att skruva upp entusiasmen tills saker börjar nästan explodera. Och ofta blir det ju så, efter perioder då vi har sysslat med sånt i Guds församling, att många kan vara så känslomässigt utbrända att man orkar inte talet om kärlek. Varför det? Därför att man närmade sig problemet på fel sätt och från fel håll. Det börjar med att vi upptäcker att sanningen totalt har ändrat karaktär. Och att vi får börja bekanta oss med det. Det kan komma som en nyhet för många ikväll. Att sanningen nu är barmhärtig. Och därför inte farlig. Utan att man istället kan söka sanningen. Man kan hantera sanningen i sitt eget liv på ett barmhärtigt sätt. Man kan tala med Gud om allt. Utan att hela tiden blanda upp upp det man säger med moraliska fördömanden och suckan och klagan. Jag menar, det finns tillfällen då man suckar och klagar därför att man faktiskt gör det utifrån en äkta attityd. Men vi behöver inte göra oss osanna på det känslomässiga området. Det förbättrar inte helgelsen. Jag kommer ihåg en människa som jag pratade med en gång. Som under samtalet plötsligt blev alldeles tyst. Och jag kände det var något allvarligt. Jag väntade bara. Sa ingenting. Och så kom hennes upptäckt. Jag har varit känslomässigt oärlig i hela mitt liv. Och det låg mycket smärta i det. Evangelium är att vi behöver inte det. Vi kan få vara ärliga både i vårt känsloliv och i vårt tankeliv. Och som jag sa nyss, det här är inte lätt inför människor. Men det är heller aldrig där man börjar att praktisera äkthet. Man ska inte börja den svåraste ändan, för det är dömt att misslyckas. Men ack, bara om vi fick börja vänja oss vid detta inför Gud. Vilken vila, vilken glädje, vilket barnaskap. Kärlekens grundval är äktheten. Och Gud är ju den som vet allt. Och ibland undrar jag varför vi hemfaller åt att spela teater inför honom. Så lätt som vi gör. Han blir ju inte överraskad. Ska du chocka honom får du ta i. Och att finna den vila som gör att man kan kännas vid sanningen i alla avseenden, så långt man ser och förstår den, och till och med söka efter mer i umgänget med honom. I den trygga förvissningen att sanningen inför hans ansikte alltid är barmhärtig. Nu ska vi be. Herre, öppna våra ögon ikväll så att vi ser din härlighet, att du är full av nåd och sanning, att lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus, och att kärleken har sin glädje i sanningen, att det som gör kärleken så ljuvlig är just att den är alltigenom sann. Och att den kommer oss till mötes i ett flöde av äkthet. Det är ju så. När vi tvivlar på en kärleksförklaring så har den ju ingen effekt. Herre, lär oss att förstå sanningen. Så att sanningen kan göra oss fri. Lär oss att först av allt förstå sanningen om sanningen. Att du Jesus inte har avskaffat lagen. Men du har avskaffat lagens förbannelse. Den har du burit. Den har blivit fastspikad på korset. Det finns ingen dom. Det finns ingen fördömelse. Det finns ingen anklagelse. Och med din hjälp kan vi övergå till att inför dig konstatera. Utan att manipulera vårt eget känsloliv varken fram eller tillbaka. Gud, vi fröjdar oss som barn inför ditt ansikte. Vi gläder oss, Herre, över att du har gjort livet så enkelt för oss. Hjälp oss att förstå det här. Hjälp oss att inte glömma det. Hjälp oss till rätta när vi sedan i vardagen ändå halkar tillbaka i det gamla tänkesättet där vi börjar gissla oss själva och bestraffa oss själva. Herre, du har gjort sanningen barmhärtig. Hur ska vi kunna tacka dig? Hur ska vi kunna prisa och lova dig? Vi ärar dig, Herre. du underbara Gud och konung. Amen.